Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Palmemordet. Palmepanelen 2023 med Gunnar Wall och Johan Lundqvist. Del 4.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet. Jag heter Tobias Henriksson. Om du vill stötta den här podden och se till att vi kan komma ut med fler och minst lika bra avsnitt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga avsnitt så dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Idag kommer vi att återvända till panelen för de sista av de 40 frågor som vi fått från er. Som vanligt är det Gunnar Wall, Johan Lundqvist, Dan Hörning och jag Tobias som svarar på dem. Och precis som i tidigare avsnitt så är det lite stökigt med ljudet på sina ställen. Vi hoppas att ni har överseende med det. Ni kan höra mer om bakgrunden till ljudproblemen i avsnitt 3 av panelen. Men nu över till panelen och Dan som läser upp nästa fråga.
Nästa fråga kommer från Staffan Gunnarsson. Tror Gunnar att Ingvar Carlsson sitter inne med avgörande information om mordet? Hur ska man förklara att S-regeringen, Ingvar Carlsson och Leijon i en demokratisk rättsstat vid sidan av den officiella polisutredningen efter Holmers avgång ägnade sig åt att sanktionera Ebbe Holmers privata spaningar, sponsrade av en finansman, och på så sätt desavrerade polis och åklagare inför öppen ridå? Hur var det möjligt? Och hur kunde Ingvar Carlsson sitta kvar? Varför har han aldrig fått några skarpa frågor om detta? Visste man något? Eller ville man förhindra en oberoende lösning? Hur kommer det sig att Ingvar Carlsson, Löfven och Mårten Palme unisont har trott på Christer Pettersson för att plötsligt med filter och åklagaren efter Lisbeths död vända helt och gå för Skandiamannen? Det är inte direkt ämnat att dämpa misstankar om att märkliga ting sker i kulisserna och att allt inte är vad det synes vara. Att några viktiga personer, grupper talar ihop sig om en officiell version även om man inte vill tro att det är så illa. Och här vill jag flika in först med att säga att Christer Bjöle från magasinet Horisont, som tidigare intervjuade Yvonne N, har nu precis varit och intervjuat Ingvar Carlsson om bland annat det här. Så att vi får se när det kommer i podden, men det är till podden och till Horisont.
Ja, det ska bli kul att höra på. Jag har försökt få intervjua Ingvar Carlsson, men han svarade att han inte kommer ihåg de här sakerna så bra längre, så han vill inte svara på frågan. Men han har ju talat i andra sammanhang, det vet jag. Men alltså det vi kan se i alla fall är det att Ingvar Carlsson har själv uttryckt i olika sammanhang över att han var alldeles efter mordet var mycket orolig för att mordet var organiserat och det handlade om saker som skulle kunna skada det svenska samhället. Det var han orolig för och jag tror att man måste förstå hans agerande som ju kom igång ganska snabbt som en form av skadehantering helt enkelt. Att han som ny statsminister måste se till att utredningen inte skulle äventyra det politiska arbete som han hade att bedriva. Och desto mer orolig han var för att det var någonting organiserat, desto viktigare blev det att utredningen hamnade i händerna på någon han kunde lita på. Och det blev då Holmér som ifrån början agerade med hjälp av Ebbe Carlsson som ju i sin tur hade ordentliga försänkningar i socialdemokratins ledning. Så för mig är det helt uppenbart att Holmér och Ebbe Carlsson agerade med Ingvar Carlssons stöd, att Ingvar Carlsson var avsevärt mer informerad om de sakerna än vad han har låtsats om i efterhand. Att det helt enkelt, ja alltså som jag sa, jag tror det handlade om skadehantering. Han var orolig för att utredningen skulle skena iväg och gå in på olika känsliga saker som den inte fick göra. Man kan ju i sammanhanget påminna sig att när Lisbeth hördes i slutet av mars 1986, alltså några veckor efter mordet, så föreställde hon sig internationella motiv bakom mordet. Och det var naturligtvis, om det fanns något skäl att göra det, då blev det ju väldigt, väldigt känsligt och invecklat att hantera utredningen. Det fanns ju tidigt uppgifter om att det kunde vara Bofors och svenska vapenaffärer involverade och så vidare. Så jag tror inte att man behöver dra slutsatser Ingvar Carlsson visste om vad mordet handlade om. Men han kan definitivt ha haft så mycket information att han var djupt orolig för att det här var ett mord som inte lät sig utredas på vanligt sätt utan att ställa till med en massa huvudvärk för de som var satta och styra landet samtidigt. Och det är det jag beskriver i Mörkläggning som var den boken som jag skrev. Första Palmemordet som jag handlade väldigt mycket om regeringens agerande i förhållande till utredningen och mycket om Ebbe Carlsson-affären. Alltså jag har väldigt, väldigt svårt att se på annat sätt än att utredningen förstördes i stor utsträckning på grund av att man från regeringens håll var rädd för vad som skulle hända om den skenade iväg. Och då kan man lägga till en sak. Det är det att det behöver inte bara vara så att man var rädd för vad som skulle hända om sanningen kom fram. Utan man kunde också ha varit rädda för att om det överhuvudtaget väcktes frågor av vissa slag och vissa hypotetiska spår överhuvudtaget lyftes fram, så skulle det i sin tur ha orsakat sådana fruktansvärda kriser i det svenska samhället så att man vill inte ha det. Man kan ju påminna om det att Peterssons utredning, det som har avslutat Palmeutredningen, om den inte öppnas igen, vilket jag hoppas i och för sig, det var ju just frågan om det kunde vara kretsar i Stay Behind som var inblandade i mordet. Det var liksom det han och hans medarbetare stannade upp inför i slutet. Och det är ju självklart att då 86, när inte Stay Behind överhuvudtaget var känt, när folk inte visste om att det fanns, det hade ju varit en explosion i politiken i Sverige om sådana frågor skulle ha kommit upp på något sätt. Va? Så det är väl min uppfattning att Ingvar Carlsson agerar som många politiker gör när det blir jobbigt. De är inte särskilt intresserade i första hand av att allmänheten ska föra sanningen. De är mera intresserade av hur ska vi hantera en kris. Det är ju precis vad man kan se i valrörelser och många andra sammanhang. Och det finns ingen anledning att tro att reflexerna behöver vara särskilt annorlunda när det handlar om statsministermord. Sorgligt men sant.
Då går vi till nästa fråga från Fjodor Axelsson som skriver: tror ni i panelen att mordet verkligen löses någon gång? Vi vet ju ingenting mer efter snart 40 år. Jag personligen har svårt att se att målet kommer att lösas. För jag tänker att då krävs ju först att utredningen öppnas igen. Det verkar ju trögt på den fronten. Vi pratade ju bland annat om du och jag, Gunnar, om den här mannen som hatar vägsalt, som vi kallar honom, som hade ju en del mot sig då, men utredningen förblev ju nedlagd. Sen då en lösning i att svenska folket kan enas om en gärningsman, det tror jag ju inte alls på, för att det är så många som har investerat så mycket tid och energi och prestige, inte minst i sina egna spår då. Så att det är, nej, jag tror att det blir väldigt svårt. Det gör då om man skulle ha så gott som 100% bindande bevis för att någon har gjort det då, alltså DNA eller liknande. Men jag är inte speciellt positiv i den frågan. Vem vill ta vid?
Jag kan väl stämma in i det eftersom jag är lite åt det hållet också. Jag är lite pessimistisk där, och då kan man ju ställa sig frågan, vad gör vi här då? Varför sysslar vi med det här då? Men jag, lite för att glida in på det då, min egna take på det här är väl mer att försöka vända på varenda sten. Jag ser det som, hellre läser jag det här än någon roman. Det är ju liksom true crime för mig. Så att jag tycker fortfarande det är spännande, även om jag inte liksom tror att det kommer att lösa sig då. Sen är det lite min take på det hela är ju bara lite agnostiker. Jag har ingen teori och ingen gärningsman och sådär, så att det är mycket ifrågasättande och så, som försöker skala bort saker snarare än att liksom hitta teorier och väva ihop, pussla ihop och så. Så är det mer att skala bort.
Den berömda rakkniven.
Ja, precis. Johans rakkniv kanske. Men nej, men precis. Så att nej, jag är lite pessimistisk här faktiskt.
Jag vill ju svara då. Och jag tror inte heller att det här går att lösa längre. Det är extremt ovanligt med fall som blir lösta efter så här lång tid. Och då är det nästan alltid teknisk bevisning. Och för det mesta är det DNA. Och det är ju inte en faktor i det här fallet. Mitt sista hopp att det skulle bli löst dog i juni 2020. Tyvärr.
Mm. Ja, det var ödesmättat, men ja, men det är ju sant.
Ja, men du är inne på det där med den tekniska bevisningen, och vi har ju inte mycket sådant i det här fallet. Det är kulorna som sagt, som jag vet inte om det är något mer egentligen då, men kulorna, krutstänk och lite sånt där, men inget DNA, så att det blir jättesvårt.
Ja, och nu säger ju NFC att vi inte har kulorna heller.
Nej, precis. Ja.
Ja. Då kan väl jag få argumentera emot lite grann.
Ja, vänt på steken här nu, Gunnar.
Jättegärna.
Ja, för att jag är nog lite mer optimistisk i alla fall. Och då tänker jag så här, att jag tror att det enda realistiska vägen till att vi ska få veta sanningen är om folk som vet någonting börjar berätta. Och det kan finnas folk som vet, ja, det tror jag, och det tror jag oavsett om det är en ensam gärningsman eller om det var organiserat. För dels kan naturligtvis folk som varit inblandade i mordet eller den som utförde mordet kan ju ha information naturligtvis, i den mån de är i livet. Men dessutom så kan man tänka sig att personer i deras omgivning eller hans omgivning kan ha vetat om det, kan ha varit en hustru, det kan ha varit barn, det kan ha varit gamla kompisar som antingen har fått höra direkt från personen i fråga vad det handlar om, eller som har hittat anteckningar och brev och andra saker efter att personen har avlidit och som lägger ihop det med annan information som de har undrat över under årens lopp. Och de kan ha hållit tyst länge av omsorg om den personen som de känner, eller av rädsla för att det skulle vara farligt om de berättar någonting. Mm. Det finns naturligtvis en massa människor som kan ha den typen av föreställningar och uppfattningar, men som har fel. För det händer ju då att människor hör av sig till utredningen, eller att det händer när de är öppen och berättar de saker där de ansåg sig vara ganska övertygade om att de visste om vem det var. Men det utesluter inte att folk som faktiskt har information skulle kunna komma med det. Och om det i sin tur leder till att det finns andra namn i berättelsen, namn som det går att konfrontera med den här informationen, namn som i sin tur måste hitta ett sätt att förhålla sig till att de också blivit namngivna och som kanske känner att de behöver berätta och medge vissa saker som de egentligen inte skulle ha berättat om de hade varit själva, men som måste göra den här ändå, frågan är ställd så att säga, om inte annat för att de själva inte ska bli mera misstänkta för inblandningen nödvändigt. Mm. Då kan man ju tänka sig att en effektiv undersökning av sådana saker skulle kunna leda till att man får fram så mycket samlad information som man kommer till en punkt där det går att fastslå att det här inte bara är en ytterligare hypotes eller en ytterligare skröna så att säga, utan att det här faktiskt stämmer överens med en typ av information som går att få fram. För har man tillräckligt mycket uppgifter av det här slaget, sen kan man ju naturligtvis söka i arkiv och alla andra saker och hitta stöd för saker och ting. Så att alltså det är ju fortfarande så att detta är ju en så otroligt central historia för så många människor, att folk som går omkring och vet med sig någonting måste ju befinna sig i ett läge där det inte är helt okomplicerat att hålla tyst om det här. Va? Mm. Men om de då berättar någonting, det beror naturligtvis rätt mycket på samhällsintresset omkring det hela. Om de känner att många människor är intresserade så ökar ju anledningen att berätta om det. Det faktumet att utredningen lades ner tror jag kan ha minskat folks vilja att berätta, för då känner de att det finns ingenstans att gå till, i alla fall inga myndigheter. Men, men det kan ju samtidigt leda till att de då istället går till enskilda skribenter och researcher som ägnar sig åt det här, vilket kanske till och med skulle kunna vara bra, för att om det hamnar hos myndigheten kanske det bara hamnade i en låda, men någonstans kanske det blir mer undersökt. Så jag tror att så länge folk är intresserade av den här frågan så finns det en potential för att om informationen finns någonstans där ute så skulle det kunna dyka upp. Mm. Och man kan inte heller utesluta att en del av de spaningstips som finns i utredningsmaterialet och som vi kan få tag i delvis omaskad form åtminstone, kanske innehåller bitar som om någon flitig person ägnar sig åt, så kanske det visar sig att det går att nysta fram saker som på ett sätt som, alltså jag tycker det att vägsaltsmannen är intressant, och då ska jag inte gå in på styrkan i indicierna. Det var i alla fall så starka indicier tycker jag så att det borde ha räckt till att öppna utredningen för att undersöka dem, absolut. Men det intressanta är att det var ju alltså ett spaningsuppslag som inte fanns med i utredningen, för han var ju inte identifierad så länge utredningen var öppen. Va? Utan det var folk utanför utredningen som tog egna initiativ och rotade fram de här sakerna. Så att alltså, det går ju att få fram väsentlig information fortfarande, uppenbarligen. Mm. Så att med det i sinnet så tänker jag att vi får väl se åtminstone. Vi lämnar frågan öppen, tycker jag. Okej.
Okay. Ja, nej, men det är ju det som nästa fråga handlar om också här då, ju att om man vi kan ju, ja, jag kan betala den på en gång då. Viktor Gunnarsson.
Jag läste också Viktor Gunnarsson.
Ja, Viktor Gustafsson, förlåt Viktor. Undrar vad som krävs för att utredningen officiellt ska öppnas igen. Och då är det ju, alltså jag tänker ju precis det vi pratade om Gunnar, att den här mannen med vägsaltet då som skickade in, han skickade väl hylsor till utredningen, har jag för mig, va?
Ja, två patronhylsor som var av rätt sort i förhållande till Sveavägskulorna, och där han hävdade att hans organisation låg bakom bordet, men hade ju inte undertecknat brevet naturligtvis. Men alltså det var ju, det borde ju ha räckt en bra bit, men han blev inte identifierad under tidigare utredning i varje fall.
För jag tänker, om man inte öppnar utredningen för något sånt, vad krävs det egentligen för att man ska öppna utredningen igen liksom? För det var ju, jag tänker att visst, det var kanske inget hundraprocentigt, men det var i alla fall, precis som du säger Gunnar, det var ju så pass många indicier och saker som stämde att man åtminstone hade velat se en ordentlig utredning av det.
Ja, kan man tycka. Jag frågade Petersson om sådana här saker i slutet av 2022, där jag gjorde en lång intervju med honom som finns med i en bok. Och det, alltså han, jo, men han hävdade naturligtvis att visst, om det kommer in viktiga saker, då kan man öppna utredningen igen. Och jag frågade honom konkret om hur det skulle gå till, och det är alltså så här att när det kom, att under den tid han var kvar som åklagare i tjänst, så var det ju så att även efter att utredningen lagts ner så dök det upp någonting av intresse. Så i och för sig hade vilken åklagare som helst rätt att öppna utredningen, men att det sannolika var att de skulle fråga honom först. Va? Och han ansåg ju att det här spåret som vi har diskuterat här, direkt inte alls tyckte han, han ville inte utveckla det. Men liksom, det var hans uppfattning, men han sa visst, absolut, om det kommer in någonting så kan man öppna utredningen. Men alltså, jag tror ju för min del att han valde att inte öppna utredningen efter att de här artiklarna i Svenska Dagbladet kom upp om den här mannen. Det kan man nog rätt mycket, tänker jag, förklara med att Petersson hade ju så att säga lyckats med att stänga utredningen, och han skulle öppna utredningen av det här skälet. Så var ju det ett erkännande av att alla saker hade inte utretts ordentligt. Och oavsett om man skulle lyckas med att avfärda det här spaningsuppslaget, så skulle det antagligen ha känts varit lite knepigt att säga att ja, då stänger vi den igen. Utan då hade man ju redan erkänt att vi hade inte kollat allting. Va? Så att jag tror att det var viktigt för honom att hålla fast vid att hans bedömning var riktig. Det finns inget aktuellt mer att utreda. Men det innebär i sin tur förstås att eftersom han har gått i pension, så är det inte han som kommer att yttra sig nästa gång det dyker upp någonting som kan förefalla intressant. Och då är det inte alls, då är det faktiskt en öppen fråga vad som kommer att hända. För det är alltså som så det funkar, att kommer det till exempel in ett tips till en åklagare i Karlstad om att ja, en person som bodde i Karlstad kunde vara aktuell och kunde ha misstänkt och så vidare, då kan den åklagaren själv bestämma att ja, då öppnar jag utredningen. Va? Då öppnar jag utredningen för att undersöka det här uppslaget. Va? Det kan göras. Va? Så då är den öppen igen. Va? Så att sen kan man ju naturligtvis fråga sig då. Det är väl troligt att både på RO-nivå och på regeringsnivå så är intresset för att Palmeutredningen ska öppnas är väl väldigt lågt, skulle jag vilja säga. Men det innebär samtidigt, skulle jag också vilja säga, att om en åklagare har bestämt sig för att öppna utredningen, så tror jag att det är ganska få höga beslutsfattare som skulle vilja ta obehaget och gå och säga till den här åklagaren att nu får du lägga av, för det skulle låta väldigt illa när det kom fram. Va? Så att det skulle kunna rulla igång igen på ett eller annat sätt. Vi får se.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow!
Nice!
Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nästa fråga är från Andreas Lundgren till Gunnar. Vad kan Gunnar se krävs för att vi ska komma vidare och hitta en lösning på mordet?
Ja, de går in i något annat där ju.
Ja, det viktiga är precis att folk som vet någonting börjar berätta och att frågorna kring mordet lever vidare i samhällsdebatten. Och att där har ju vi alla en uppgift att fortsätta hålla mordet aktuellt.
Ja, men precis. Och där får ju vi frågan ibland varför vi fortsätter och liksom, ja, men kör på då i 400 avsnitt här. Men det handlar ju inte om att, eller det handlar inte alls om att det ska ju liksom gottas i det eller att det ska tjänas pengar på det eller något sådär, utan det handlar ju om att det här är ju ett så på den svenska samhällskroppen enligt mig, och det vore ju jätteilla om de som växer upp nu eller som är födda senare när mordet inträffade då inte ska ha någon relation till en sån här sak. Så att det är som du säger då, alltså att hålla det här, den här händelsen vid liv, om uttrycket tillåts.
Vi har bara börjat. Andreas har en till fråga till Gunnar. Och han säger, min fråga till Gunnar är om han och andra framstående Palmemordsprofilers tro på att detta är en sammansvärjning gör att man inte är helt öppen inför att detta ändå kan handla om en ensam gärningsman. Jag tänker på debatten om Stig Engström. Denna behöver inte alls vara mördaren, men vederbörandes likhet i signalement och närhet på platsen bör behandlas med mer allvarlig ingång än de omedelbart kraftiga avfärdanden som mördare vi sett från ledande håll som Borgnäs, G.V. Persson med flera. Funderingen är om en bias för en sammansvärjning gör att man har svårt att tänka sig en lösning med en ensam gärningsman, och det kan påverka värderingen av fakta. Jag är intresserad av att höra om Gunnars tankar om detta, om han ser en sådan risk, särskilt som detta är en inkomstkälla för många Palmekännare och många sitter sedan länge i låsta positioner där han har sin bild av lösningen. Gunnar?
Okej, jag kan ju ta det sista först. Jag vet inte om du refererar till mig, och det är klart att jag tjänar lite pengar på de böcker som jag skriver, men jag tror att jag skulle kunna tjäna mera pengar om jag hade gjort något annat. Den bok jag skrev först om Palmemordet, den tog mig 6 år att skriva. Jag har definitivt inte fått in en inkomst som överhuvudtaget motsvarar det mest lågavlönade jobb man skulle kunna ha för den boken. Jag har också hållit på med min blogg i många år nu. Det får jag inte ens spänn för. Så att det är inte vinningslystnad som driver mig i alla fall. Jag tror inte att det är så hemskt många andra som det handlar om så för heller. Men med det sagt ska jag också säga det att jag tycker absolut att det är värt att ha en mycket ingående diskussion om anklagelserna mot Stig Engström. Återigen kan jag hänvisa till min blogg där diskussionen om Engström har pågått sedan i alla fall 2018. Jag vet inte hur många tusen kommentarer som har fällts i frågan. Jag tror att i stort sett alla synpunkter av något värde som jag kan tänka mig har redovisats där, inte bara en gång utan åtskilliga gånger. Det tycker jag är bra. Och jag har alltså skrivit en ny bok som i väsentlig utsträckning handlar om anklagelserna mot Stig Engström, där jag också utförligt har intervjuat åklagaren och flera av utredarna om de här frågorna. Så att jag tycker absolut inte att man ska slarva över det här. Sen så, som jag också har sagt, jag ska inte upprepa det mer än en gång till, nämligen, jag kan mycket väl tänka mig att det var en ensam gärningsman som utförde mordet, men jag tycker att det finns så många tecken på att det organiserat så att det finns skäl att gå vidare på att undersöka de sakerna. Men med en öppenhet för att vi faktiskt inte vet innan vi vet. Så jag har aldrig pickat ut någon gärningsman eller grupp av gärningsmän och sagt att det var dem, utan jag har försökt att hålla olika saker öppna hela tiden, vilket jag tycker är viktigt. Sen kan man inte säga det att man läser vad jag har skrivit och man tycker att nej, men han lutar och inte åt samma håll som jag, så jag är skeptisk mot honom. Okej, det får man väl ta. Right.
Johan, vill du lägga
till? Ja, men precis. Jag tänkte bara inflika att jag håller med frågeställaren Andreas här också. Jag har ju märkt det också, att det finns en risk. Man blir kär i sin teori, och det är åt båda håll eller åt alla håll. Man hittar sin gärningsman och liksom kan inte vara öppen för att det är någonting annat. Så det ser jag som ett jättestort problem i debattforum och sådär. Sen lite återigen kopplat till Stig Engström här, så kan jag också hålla med om de uttalanden som GW Persson har gjort kring mordet. Ger jag inte mycket för, de blir liksom, ja, jag vet inte, de gör nog mer skada än nytta för att peka på att Stig Engström skulle vara ett vittne snarare än en gärningsman. Jag tycker han är lite slarvig med detaljer och sådär. Men lite där är ju också det, för då vill jag ju vända på steken och hänvisa till den presskonferens vi såg. Vi hade ju ingen som tog upp några som helst uppgifter som talade ur Stig Engströms, eller till Stig Engströms favör. Det var bara Christer Petersson som plockade sina russin, så att säga, för att göra honom skäligen misstänkt. Och det ser jag, det är förkastligt faktiskt. Så att där, jag är djupt besviken. Mm.
Och en åklagare som väcker åtal har ju, alltså när du har så att säga en levande person som står på andra sidan, så har ju de en objektivitetsplikt. De måste ju ta med även sånt som talar till den åtalades fördel, så att säga. Men det såg man ju ingenting av här ju.
Nej, det var väldigt lite faktiskt. Så att det är åt alla håll och kanter här. Men jag håller med. Det var en bra fråga här faktiskt, som tar upp en del av problematiken liksom.
Mm. Som jag sa i avsnitt 1, jag tror det är otroligt viktigt i en podd som det här att inte ha en egen teori. Och att vi inte heller på något sätt tar ställning i frågan om det är en ensam gärningsman eller en konspiration, för det vet vi inte.
Nu föregriper du nästa fråga här då.
Ja, jag gör det ju.
Det är nämligen så att SF Fröjd skriver: hej, först och främst ett stort grattis till fantastiska 400 avsnitt. Tack så mycket. Nu till min fråga. Har Tobias och Dan en egen uppfattning om vem som ligger bakom mordet som ni vill torgföra? För jag antar att ni måste ha en tanke om vem eller vilka som ligger bakom och på vilket sätt det har gått till. Och när gästar den stora poddfavoriten Lars Borgnäs er igen?
Jag kan börja svara. Jag är... Tänk inte gissa om Palmemordet. Jag vet inte vem som mördade Palme. Och det är alldeles för många som har gissat och blivit övertygade om sina teorier i det här fallet. Så jag vill bara veta. Och kommer inte ha en egen uppfattning. Och du får svara på frågan om Lars Borgnäs.
Jaha, får jag inte svara om jag har en egen teori då?
Jo, det får du också.
Nej, men jag håller med Dan givetvis. Jag har ingen speciell teori som jag tycker är mer trolig än andra. Det finns många teorier eller spår som har varit väldigt roliga att gräva i, men det är inte samma sak som att man tror på dem, så att säga. Och jag håller med Dan. Vi ska inte hålla på med gissningar, utan vi ska lägga fram fakta i största möjliga mån då. Och podden skulle ju, ja, nu riskerar jag för att äta upp det här då, men jag tror att podden skulle förlora i anseende om vi började torgföra teorier hur som helst. Nu vet jag att jag kommer få invändningar vad gäller spåret ynglingen här då, men som sagt, ja, vi är helt överens där. Vad gäller Lars Borgnäs då, så vet inte jag något specifikt, utan ofta så är det ju så att när det händer någonting i utredningen eller när det släpps en ny bok eller något sånt där, så plockar vi in gäster då ju. Men Lars, om du hör det här, du är en stor favorit både hos oss och lyssnarna, precis som Gunnar Wall givetvis är, och dörren står alltid öppen. Så ja, det är väl det vi kan säga i nuläget, tror jag.
Nästa fråga är från Nils Eriksson som säger: hej, är det möjligt att Palme höll på med något utrikespolitiskt känsligt, USA, Sovjet, Iran, Irak eller motsvarande, som ingen annan i Sverige hade kännedom om i partiet eller regeringen?
Ja, det låter som Gunnar.
Jag svarar kort här. Ja, det skulle kunna vara så, kanske mer troligt, att han höll på med saker och ting som några få andra kände till och att det kanske oroar dem eventuellt. Så kan det absolut vara.
Men alltså någonting då som ja, men som sagt, som ingen annan i Sverige har kännedom om, det låter ju ganska komprometterande liksom, om det skulle vara någonting som bara han sitter på då. Är det, ja.
Ja, alltså det kan ju vara, alltså det har ju förekommit spekulationer om alla möjliga saker. En väldigt laddad fråga, om man ska ta exempel bara, det var ju att under den här perioden så pågick ju Ronald Reagans administrations hemliga vapenaffärer med Iran, bland annat med hjälp av Israel och Sydafrika, därför att de ville ha pengar för att stödja Contras bakom kongressens rygg, om ni minns det där. Contras i Nicaragua alltså. Och det där var ju väldigt, väldigt laddat. Det här var ju helt okänt i februari 86. Det blev ju en stor nyhet som skakade den amerikanska administrationen i slutet av 86, och där det till och med väcktes frågor om Reagan kunde sitta kvar, vilket han alltså kunde. Men det vet du det, Palme var ju till exempel djupt involverad i att stödja sandinisterna i Nicaragua. Så att om Palme genom sina internationella kontakter hade fått höra talas om någonting sånt här, och om han tänkte gå ut och avslöja det för att få ett stopp på det, då skulle det naturligtvis kunna ha funnits folk som tyckte att det där måste vi förhindra. Så att, alltså det är den typen av exempel man kan tänka sig, att visst, det skulle kunna vara så. Men det är ju bara svar på frågan, är det möjligt att? Ja, det är möjligt att.
Då går vi vidare till Peter Arkult. Till Gunnar Wall då, har du omprövat mötesscenariot genom åren? Det är ju trots allt väldigt långsökt, skriver han.
Lite kortfattat kanske. Man kunde ju ha väntat sig lite motiveringar till varför det var långsökt. För att om jag tyckte att det var väldigt långsökt, så skulle jag naturligtvis inte intressera mig för det. Det har ju andra sidan sagt, att det inte behöver vara så, utan bara att det borde ha utretts och att det är intressant på samma sätt som andra. Ja. Andra frågeställningar också kan vara intressant. Och jag är alltid beredd att pröva ställningstagen som jag har gjort. Sen om andra tycker att jag gör det på ett bra sätt eller inte, det får jag överlämna åt andra att bedöma.
Johan, du vill inte...
Ja, men jag tänkte jag skulle kliva in här lite. För jag ser ju... Jag får väl försvara Peter och stå för det där med långsökt. Men egentligen handlar det väl om att jag, för min del då, att jag inte, det är svårt att se någon trovärdig, tänkbar förklaring till varför vår statsminister skulle tacka ja till ett möte sent i natten och sådär. Jag vet att vi, Gunnar, har haft den diskussionen tidigare. Jag tror att det är något panelavsnitt där vi också diskuterade det här. Men jag ser det ju ja, lite som långsökt. Jag har jättesvårt att se vad som skulle kunna vara så akut. Och när skulle mötet ha bestämts och vad skulle det handla om och så vidare. Men som sagt, jag tycker precis som Gunnar att det finns nog mer att utreda här. Och jag är beredd att ompröva mitt ställningstagande här och nu också. Om det skulle visa sig framkomma något. Men just nu så ser jag liksom ingen bra förklaring till varför då.
Nästa fråga kommer från Robert Lodvika. Han säger: vad anser Gunnar om sannolikheten att Bertil Wedin indirekt eller direkt är inblandad i mordet? Tänker då givetvis på hans koppling till Craig Williamson och Sydafrika och apartheidregimen.
Ja, jag kan väl säga det att Sydafrika kan ju inte avskriva sig när det gäller Palmeutredningen, och i sådana fall så är ju Wedin givetvis ett intressant namn på grund av hans nära kontakter med ledande representanter för hemliga tjänster i apartheidregimen, och att han dessutom hade ett kontaktnät i Sverige. Så absolut, men hittills har det inte presenterats några bevis för att han skulle vara inblandad. Så det är ju en av de sakerna som fortfarande finns med i det som behöver diskuteras. Ja, det är väl ungefär så långt vi kan säga just nu, tror jag.
Då går vi över till en fråga från, eller vi går över till två frågor faktiskt, från Bengt Hahn en i taget här. Och Bengt Hahn har också varit med i podden för övrigt. Fråga nummer ett, hur stor tillit ska vi ha till Nikola F.s vittnesmål på detaljnivå? Exempelvis, var mötte han paret? Var befann han sig när skotten föll? Färg på jacka och så vidare. Vi var inne lite på det tidigare, men ja, Gunnar, vill du börja eller?
Ja, jag kan bara säga det kort. Vi var inne på det rätt och rätt, så tycker jag. Det är väl helt självklart att just den här typen av saker när man ska minnas i efterhand, var man befann sig när man mötte några personer eller när något annat hände. Alltså det där är ju svårt, och det finns ju uppgifter i det Nikola har sagt som gör att man kan ifrågasätta ett antal enskilda uppgifter, samtidigt som jag tror att det centrala i hans berättelse att han mötte Olof och Lisbeth och att det gick en man en bit bakom dem, det är jag rätt övertygad om att det är sant, så att säga, och riktigt. I övrigt så är det svårt. Och det ska man ju säga, det är inte någonting som bara gäller hans vittnesmål, utan man kan ju säga liknande saker om ett antal andra vittnesmål, att det finns osäkerheter om enskilda uppgifter i dem som gör att man kan ifrågasätta om det var riktigt som de kom ihåg det efteråt.
Ja, men precis. Jag kan ju flika in där, och vi diskuterade det tidigare och håller med. Det är ju precis som med Nikolas uppgifter, så är det ju likadant med andras. Man får läsa och begrunda och värdera så. Och här har vi ju ett litet problem med hans uppgifter och den tidsproblematiken kallade jag väl för tidigare där också, när de gjorde rekonstruktionen då. Men om man nu minns fel om positionen han väl hamnade på då skotten föll, då att det var så att han faktiskt precis hade passerat Adolf Fredriks kyrkogata, alltså lite närmare mordplatsen, så går tiderna ihop, och det kanske är så vi ska tolka det, som att det var så det gick till då. Men
Bengt Hans andra fråga då, hur skulle ni beskriva gärningsmannens signalement utifrån mängden mordplatsvittnen och den sannolikaste sammantagna bilden? Jag vet att jag tror det var väl Lars Larsson som försökte göra någon matris och ställa samman det. Det är säkert fler som har gjort, men det kommer jag ihåg att jag läste och tyckte var bra. Men hur såg mördaren ut egentligen?
Ja, jag kan väl börja här då. Det är ju svårt att ha en egen uppfattning, som det måste hänga ihop med de vittnesuppgifter som vi har och läsa, så att säga. Så att, och det är ju det, när man tittar på det sammantaget, så om vi går uppifrån och ner pratas det om mössa eller barhuvud. Det är majoriteten av vad vittnena säger. Vi har ett vittne i form av Anders D som säger grå herrhatt, och sen så har vi Lars i gränden som säger möjligtvis keps, eller kanske keps eller kepsliknande. Så att det är mössa eller barhuvud som blir mitt stalltips då också. Sen har vi ju då på överkroppen då, var det en lång rock eller jacka? Även där är det ganska blandat av det man ser på av vittnena på mordplatsen då. Men att den är tre kvarts lång då, så att säga, att den går förbi stussen, det är väl det man skulle kunna på något sätt kanske fastslå. Det är flera som uppger att den fladdrar till, och att man ser det liksom fladdra mellan benen och så. Sen är det ju då färgen, och det är ju svart eller mörkt blå som som uppges där. Så det finns ju ingen anledning att tro att den var vit eller någonting sånt där. Så det är nog där någonstans färgen ligger. Åldern är ju också en väl debatterad sak här när det kommer till Stig Engström, eftersom han är betydligt äldre än vad vittnena säger på mordplatsen. Men sammantaget då så är det väl runt 35-40 år för den uppfattningen av den personen hon såg vara gärningsman där.
Jag tänkte bara säga att ålder måste ju vara någonting av det som är absolut svårast att uppfatta. Jag tänker, det är ju svårt nog att bedöma om en jacka är, som du säger, mörkblå eller svart eller vad det nu är för någonting. Men ålder, i och med att, ja, men det kan vara så olika beroende på, ja, men från person till person, hur gammal man ser ut, så att säga ju.
Ja, men det är väl lite både och där, tänker jag, för mycket pratades ju om ansiktet och sen var det ingen som såg ansiktet, och där kan det ju förstås vara svårt. Men sen har vi ju även rörelsemönster och sådär. Så att det, visst, jag håller med, det är nog säkert jättesvårt att pricka in en ålder, men som sagt, det här är bara uppfattningen från inte bara ett eller två vittnen, utan det här är ju, jag tror att av de som faktiskt såg gärningsmannen så är vi uppe i 20, kanske ännu fler då.
Jag fick visa lägg på systemet när jag var 40 år gammal, så att det är väl bara, det är bara att tacka. Jag höll på att krama henne där i kassan.
Ja, det kanske
och då såg de ändå ditt ansikte.
Ja, då såg de ändå mitt ansikte. Tack för den, eller?
Ja, men precis. Längden där, bara för avslutningsvis då, så det är också svårt, men det är utifrån något, ja, olika vinklar på vittnena och sådär, men sammantaget så blev det väl runt 180 centimeter då. Men det där är ju också svårt. Ja, vittnena var ju positionerade på olika ställen och olika vinklar och ljusförhållanden och sådär, så det är svårt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Svårt att säga någonting om dem, men det är väl där jag landar någonstans.
Vad säger du, Gunnar?
Ja, jag skiljer mig inte så väldigt mycket. Jag tror att han var av medellängd eller kanske lite längre till och med. Skottvinkeln i Palme kan tyda på att han var lite längre. Det finns inga vittnesmål om att han skulle vara kort i alla fall. Åldern 30-45 år hade jag funderat på, men det är naturligtvis med alla de reservationer som varit uppe här, att det kan man inte vara riktigt säker på. Jag tycker att den relativa spänst som man måste ha rört sig med sätter väl någon sorts gräns för att det förmodligen inte var en man som var allt för gammal. Och det här med en mörk rock, fast man kanske inte var säker på hur lång det var, men i alla fall inte allt för kort. Möjligen en gökboet mössa. Där finns det ju två centrala vittnen som beskriver något sånt. Det ligger väl möjligen då att det ligger ganska bra till. Men med den osäkerhet som måste råda. Så att vi kommer inte så väldigt långt. Men någonstans där ser jag framför mig i alla fall. Va?
Men det här var alla frågorna.
Ja, det var nog den längsta lista frågor vi någonsin har haft i ett panelavsnitt.
Vi hade en tiondel av antalet avsnitt vi gjorde. Vi hade 40 frågor, 400 avsnitt. Så att nästa gång blir det 50 frågor.
Ja.
Och tack så mycket till er för att ni har varit med och svarat på alla de här frågorna.
Ja, tusen tack.
Tack själv.
Ja, stort tack till Johan Lundqvist och Gunnar Wall för den här gången. Ni är såklart hjärtligt välkomna tillbaka när ni vill, om inte annat så till nästa panel. Vad tycker du om svaren i avsnittet och panelen som sådan? Kommentera gärna i avsnittets trådar på Facebook. Vi finns i Studio Palmemordet och Palmerummet. Om du vill komma i kontakt med oss för till exempel frågor om podden eller tips, maila simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså simwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om mordet eller teorier utan hänvisar er till Facebookgrupperna. Till sist, om ni vill stötta podden ekonomiskt så hittar ni alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av Johan Lundqvist, Gunnar Wall, Dan Hörning och mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Jag kan också tipsa om att det har kommit en ny aktualitetspodd om brott. Den heter Krimmagasinet och gör som mig. Den kommer ut varje fredag. Gå gärna in och lyssna på den också. Stort tack till Gunnar och Johan för er medverkan i de här avsnitten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.